Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla
den. Jag pratar inte för mycket nu, det här är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nöden har ingen lärt
till Victoria. Avbytet.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Idag har vi ingen gäst, utan gästen är vi själva. Ja, vi sitter här hos dig, Stig, på din Essingen. Det är kattens dag också, men din katt sitter så glad.
Han lås igen, börjar ju morra här i bakgrunden. Ja, men han är väldigt snäll faktiskt.
Jag tänkte gå ut och köpa godis åt honom faktiskt. Ja, alltså jag hade tänkt att du vill ju ha det helt improviserat och det vill väl jag också egentligen, men jag bara tänkte lite frågor som vi kan ta nu också, så att inte lyssnarna skräms iväg efter första om de inte gillar. Att först hade du väl tänkt att prata om Klanen, en ny bok släppt på Djävulens förlag Timbro, men utav Johan Lundberg och Per Brinkemo, som ändå är väldigt, de är bra intellektuella, och Thomas Lappalainen och alla möjliga med i den här. Thomas Lappalainen som själv har skrivit för LO.
Jag tycker Thomas Lappalainens bidrag är ju sensationellt bra, och
det var också min favorit.
Ja, alltså han har ju då skrivit den här boken som har tyvärr inte blivit tillräckligt uppmärksammad.
Men vänta, jag ska bara fortsätta. Förutom då Klanen, så hade vi tänkt att ta upp några, eftersom jag i princip har slutat lyssna på poddar, men jag tror jag vet också vad våra lyssnare har för favoritpoddar. För att våra lyssnare är då kvinnor i universitetsstäder, högutbildade mellan 35 och 55, och unga högutbildade män i åldern 20-35. Har precis någon sån här marknadsundersökning genomfört. Så att först i alla fall Klanen då tänkte vi prata om, och hederskultur. Men sen då några av de här nya poddarna som har dykt upp, och mobbingtendenser i både bland dem och i hela samhället. Och sen tänkte jag ta lite, alltså det har ju varit mycket om den här Jordan Peterson. Tänkte bara dra lite snabbt vad mitt intryck av honom var när jag lyssnade på ljudbok, på hans självhjälpsbok. Likaså, han ligger nära, enligt Jens Liljestrand, ligger han nära en tjejtrio med, som heter De La Q. Vi kommer in på det sen, utan nu börjar vi med Klanen. Ja, okay. Berätta du om boken först.
Ja, alltså jag läste ju Per Brinkemos bok tidigare då, som kom för 4 år sedan eller 3 år sedan. Det var ju Fartun, som är då somaliska, som bor i Adus, som gav den till mig, och jag tyckte den var bra, därför jag har ju genom åren sedan 90-talet där känna en del somalier just. Och jag förstår ju då att, alltså, grejen är den att det handlar om okunskap, va? Alltså bristande kunskap om hur man ska liksom meddela sig med de som kommer från en klankultur. Alltså nu är ju då mycket av de här som vi känner, de är liksom läskunniga, och de är liksom tillhör ju, kan man säga, finare familjer eller sånt.
Jag vill väl också bara säga inskjuta, eftersom du sa somalier nu, att boken handlar inte bara om somalier. Nej. Och det som, alltså du kanske kan rätta mig om du kommer på några till, men i alla fall där jag har rest och de länder jag har kunskap till och där jag har också, jag känner ju många kvinnor också som har flytt och varit tillsammans med kvinnor som har flytt hederskultur och så, där det förekommer är då, förutom Somalia som du säger, klankultur, så har den här hederskulturen i framförallt i vissa kurdiska typ bergsområden och sådär, lika så har du i Palestina och Gaza
och Albanien
och vissa delar i Syditalien. Jag vet inte, Indien, det kanske du vet bättre.
Nej, det vet jag inte heller. Alltså, Indien är ju så konstigt, för att där har du olika typer av kulturer. Ja. Du har ju då, alltså alla är ju då inte hinduer och tillhör kastsystemet, utan bland de kastlösa finns det också olika så här underliga som inte heller, liksom, de går inte ut med det, va? Det är väldigt okänt.
Precis.
Och väldigt lite forskning på det, va? Men här handlar det ju också om Sydsudan. Sydsudan har ju då, det är ju då världens nyaste stat, kan man säga.
Ja.
Och där har du, lite olyckligt, det är ju då två stammar som kallas i svenska tidningar för Nuer och Dinka. Egentligen, enligt dem själva, så heter de Nad och, Nubin.
Ja.
Nej, Nad och Jeng heter de. Nad och Jeng.
Mm.
Och Nad, det är världens längsta folk.
Okej. Men vi skiter i den här dörrfattan och de till saken med klaner och hederskultur.
Nej, men alltså, när du tänker att det är ett ganska litet land har två krigarkulturer.
Mm.
Som är nästan jämnt stora, alltså. Ungefär 1 miljon var. Så är det stor risk att det blir krig och så. Och där är ju, alltså, Sydsudan är ganska hemskt idag. Det är väl bara Jemen som är värre.
Men alltså det som, alltså det handlar om också med det här, alltså som boken visar också, det här var lite nytt för mig, att klankulturen faktiskt stod nästan islam som en fiende. För i Sverige tror man oftast att muslimer och mellanöstern, de är allt är bara hederskultur, och de här hedersgrejerna vi har med ungdomar, hur man skjuter varandra och sånt, att det är från Mellanöstern. Och så visst, det finns hederskultur i Mellanöstern, men jag kommer komma in på det sen, att även jag har hederskultur i mig, för att jag växte upp där med kriminella delvis, liksom.
Men alltså det med hederskultur är ju något som har funnits i Sverige också i en viss mening, men att
skydda familjen, ja. I italienska maffian.
Ja, men alltså, man kan säga så här, det är på gott och ont att du har det med klanerna i Afrika. Alltså, orsaken till att vi har mindre gatubarn i Afrika än vad du har i Sydamerika, det menar jag kan förklaras enklast genom att du har klanstrukturer. Därför att, alltså även om du har, alltså det händer ju att det finns gatubarn under inbördeskrig och så, alltså barn från vars föräldrar blivit dödade. Och det finns ju också problem när det ges epidemier och så, va. Men i allmänhet så är det så att släkten tar hand om barnen.
Mm.
Och samtidigt är släkten en form av kontrollerande faktor. Du kan inte bete dig hur som helst.
Mm.
För det finns liksom inget sos att gå till.
Mm.
Utan däremot får du hjälp av klanen. Och alltså, de som kommer från den typen av kultur, det är väldigt svårt att få dem att tänka att det där är någonting dåligt. För de uppfattar det där har ju varit deras, liksom, trygghet, va?
Ja.
Och det finns ju en form av, jag skulle vilja kalla det för en form av förtäckt rasism, eller inte kanske rasism, men emot vissa kulturer, därför att det är inte så enkelt att bara ta bort det, va? Mm. För att det innebär samtidigt framförallt ett skydd mot för kvinnor att bli våldtagna.
Ja, och det vill jag säga här, eftersom det varit sånt liv över att jag sa att jag skulle uppfostra min son till alfahanne. En alfahanne skyddar ju folk, det skyddar ju flocken. Den skyddar så att inte ens flickvän blir våldtagen eller ens dotter blir våldtagen och sådana saker. Sen har du klart ledartyper som Hitler eller Jim Jones.
Jag tror inte riktigt att Hitler betraktas som en alfa.
Nej, inte han, nej, men Stalin skulle. Nej, precis, det kommer vi komma in på sen. För jag har tänkt lite kring det där, på vissa alfahanna. Stalin var en alfahanna, men inte Hitler och Lenin. Jag kommer komma in på det sen. Fortsätt med det du.
Nej, men alltså, alltså för det första tycker jag att själva uttrycket alfahanne är lite skumt, va?
Mm.
För det är då ett renodlat positivt uttryck på ett sätt.
Ja, ledaren för vargflocken.
Ja, och det är liksom lite tveksamt ur demokratisk synvinkel. Alla män är inte alfahannar och så vidare.
Nej, men Sveriges populäraste man var Micke Persbrandt som är då den som kallas för alfahann.
Jo, men alltså man kan ju säga så här, att det finns vissa typer av män som kvinnor attraheras av oss, och det är ju ingenting att huttla med det. Och det, att försöka förstå hur kvinnor tänker och hur de resonerar, det tror jag som man att man inte kan göra.
Ja, det kommer jag ihåg i poddavsnitt nummer 2, där vi fortfarande var lite gröna. Då kallade ju Andrea Edvards både dig och mig för alfahannar.
Mm-hmm.
Men sen hade vi ett samtal om det efter, och hon hade ju pojkvän och jag hade flickvän, så det var inget så att man satt och stöt. Och då stötte, men då sa hon att jag kan ju inte riktigt leva så som jag lär. Det var ganska tydligt att hon drogs till den typen av män själv.
Så var jag, känner ju henne. Nej, men alltså, man kan ju säga så här att nu har du tittat på, i veckan har tittat på nytt för fjärde gången, tror jag, på den serie som jag tycker är den bästa tv-serie jag har sett, nämligen Prime Suspect med Helen Mirren. Den gjordes ju mellan 1991 och 2006. Det är de nya avsnitt. Väldigt långa avsnitt. De första avsnitten är på 3 timmar varje avsnitt. Och det är ju alltså in i helvete bra. Och det handlar då om en kvinna, alltså Jane Tennison, som är då, som blir på då en roll som alltså ledare för en så här spaningsenhet som löser mord. Och, allt det och när jag såg den nu så blev jag liksom chockad. Jag tycker 91 var inte så jävla länge sedan. Men det är snart 30 år. Och jag blev, det blir svindlande. Jag känner mig som att jag lever i ett science fiction-samhälle plötsligt. Jag trodde väl att jag skulle leva 2018-2019. Men det har hänt också väldigt mycket. Framförallt upplever jag nu när jag ser den så blir jag chockad över den sexism och den rasism och den jargong som fanns, som inte var lika chockade när jag såg det första gången, förstår du?
Nej.
Då måste någonting ha hänt även med mig, och som jag upplever, man brukar väl anse att jag är då svalt kritisk mot feminism och så, men det är ju inte så här rakt av, utan jag tycker att det är bra att det var förfärligt för kvinnor, och när man ser den här serien så ser man också vilket högt pris kvinnor på den tiden var tvungna att betala för att ha vissa typer av yrkesroller, till exempel just att vara en utredare, en mordutredare. Va? För du kan ju liksom inte, hon ska då laga mat till sin man.
Förutom att tala om kvinnorna alltså på kvällstidningsredaktioner och tidningsredaktioner, liksom, det har man ju hört när man har varit på de där själva. Den här grupp 78 eller vad hette de? Gjorde
68.
68. Nej, grupp 8, den där kvinnor de finns mamma med. De gjorde ju helt rätt liksom.
Ja, alltså jag jobbade på tidningsredaktion 1985-86 och så farligt var det inte då. Va? Men det kanske var värre på 70-talet, 60-talet. Men, jo men alltså nog har det väl funnits så här gånger så, men där var det alltså väldigt grot, och det var liksom också, de var taskiga mot kvinnor på ett sätt som jag har svårt att tänka mig att män idag skulle kunna vara, och det är ju bra.
Men det vi har klan, och det är en anledning också varför den kommer på Timbro, den här boken, att de gör ju, de är inga filantroper av, liksom för utsatta grupper, Timbro. Utan jag tror att det handlar ju om att de vill ju dra paralleller till att vi faktiskt har heders... Alltså det lever ju 150 000 kvinnor under hedersförtryck i Sverige. Antagligen är mörkertalet dubbelt så stort. Jag tror att de senaste åren har skett 10 så kallade balkongmord. Alltså, att de har tvingats sina döttrar att hoppa ut genom balkonger eller knuffat ut dem. Och det har också min egen dotter som är då. Hon har ju stått på Europalistan för feministiskt initiativ. Liksom. Hon var ju tvungen att flytta från Husby för att hon kan inte gå ut med hunden själv. Liksom, eller gå med en pojkvän. Att då får man ju skit. Att den kulturen där, och du har ju tidigare tycker jag fungerat. Min kompis till exempel som är romer, och de har ju haft sån under de senaste 100, eller så länge de har bott i Sverige. Han gjorde en dum grej, jävligt dum tycker jag också. Då blev han förvisad ur Rinkeby i 5 år. Nu är tillbaka och...
Jo, men jag kan också tycka att det finns något sympatiskt. Alltså man ser den här filmen som jag tyckte var väldigt bra, när Måste Gitt. Så tycker jag ju då att de där gamla gubbarna som liksom fungerar som domstolar i förorterna, alltså istället för att placera folk i fängelse, att de har liksom någon form av bötesförläggning, och att släkter går ihop och liksom, men att man försöker sköta det inom, att man inte liksom går till staten direkt, va? Alltså det finns någonting i det, för att så har det ju varit när jag flyttade hit till Läsingen, så var det också lite grann så här, va? Alltså det var ju så att man, alltså så här skitsaker som ändå är brott, va? Att någon stjäl en borrmaskin, någon stjäl en, då var ju juppin alla som det kallades, alltså mobiltelefoner väldigt dyra, va? De måste liksom återbördas, och då fick jag då ansvar för att göra det, va? För de tyckte att jag var en hedervärd person som ändå inte skulle gå till polisen, va? För jag tycker sånt där, polisen har väl annat att göra, de sköter sådana skitsaker. Och då var det alltså mycket så att man, eftersom man var tvungen att ändå ha någon form av ordning, va? Så ville man helst göra upp det liksom här på ön. Och vissa som då var, det var en kille som var jävligt besvärlig och som slog folk. Han blev ju då helt enkelt utvisad genom en tjej då, som hade kontakt med ett hojgäng. Men alltså då, det var ju några killar på 90-talet, va? Som var väldigt bråkade. Men de bråkade mest med varandra. Slogs med varandra. De gav sig inte på vanligt folk.
Jag får svår kompis där inom sjukvården. Han blev ju förvisad nyligen från Lilla Essingen, tror jag. Liksom, eller han kanske gjorde av frivilligt.
Jag vet inte, han har sett något. Jag har inte sett honom på länge.
Nej, det är viss kontakt. Men tillbaka till boken innan vi lämnar den. För vi ska inte snå oss in för mycket ur den. Och så kan vi komma tillbaka till det här. Men det jag tänkte, du nämnde ju Thomas Lappalainens text just. Och det här med stats... att man har en statsmakt. Att i antika Grekland så övergav ju det på 700-talet och enligt Lappalainens text, och så då blev det mer ett statssamhälle. Och det måste ju ändå, och det har vi ju haft sedan dess i mer eller mindre olika former liksom. Alltså, i låda vattensporter och
ja
så.
Men det intressanta är att själva starten, det var ju då, handlade då som så ofta om våld, va? Alltså det handlade då om att, alltså när järnåldern kommer så blir det billigare att ha vapen.
Mm.
Alltså under bronsåldern var det liksom bara överklassen som hade vapen, och då var det lätt för dem att ha makt, va?
Ja.
Men har du en helt gäng med folk som har vapen så är det väldigt viktigt vilka har vapen, va?
Ja.
Och det var ju också ofta då inbördeskrig som kallas för stasis, va?
Ja.
Och det var ju någonting väldigt negativt, för då dödade liksom grannar varandra och så.
Mm.
Och man ville ju då undvika inbördeskrig, och det var ju det enda sättet att göra det. Och framförallt när man kom då till nya kolonier, som det heter, va? Kolonier, ja, var ju inte riktigt i den meningen vi tänker kolonier. Mm. Utan det var ju då kanske från Grekland, så var det då någon Australien, Italien där de liksom, så de, alltså de slog ihjäl männen och tog kvinnorna och så byggde de en stad, va?
Mm.
Men de som då byggde den här staden, de började ju från scratch, ja.
Mm.
Och vem skulle ha mer jord, och vilken jord ska vem ha, va? De istället då för att bråka så var de tvungna att komma överens, va?
Mm.
Och i och med att de började komma överens och började snacka med varandra, så blev det också så att plötsligt så var ordet inte bara ett instrument för att få makt.
Nej, precis. Det blev retorik som de bästade på.
Ja, och även inte bara retorik utan även argument.
Mm.
Och på det viset så började människor också, för jag tror alltså mentala processer som är sociala, som handlar om samhället, de går jävligt fort.
Mm.
Alltså direkt tryckpressen som kommer så händer det massa grejer. Och det är samma sak med det här med internet som jag var ju väldigt skeptisk mot. Och det händer väldigt snabbt att människor då börjar tänka, jag kan tänka vad fan som helst. Och titta då på ett annat stadium i mänsklighetens historia, nämligen franska revolutionen. Alltså jag vet ju, Kant skrev då en text som lär vara den första texten i världshistorien som kommenterar nuet. Det var, man började snacka om upplysning, alltså under hans levnad.
Det som Åsa Lindborg nu kämpar för att vi ska komma tillbaka till, för vi är på något sätt ifrån den.
Ja, jag tycker också att man ska komma tillbaka till upplysningen. Men då ställer han skriver en artikel i en tidning. Alltså typ som Frankfurt Allgemeine Zeitung, alltså den hette inte så med någon sån. Vad är upplysning? Och så börjar han liksom resonera kring det här. Och sedan så kommer han skriver senare en text 10 år senare som heter, den heter egentligen någonting helt annat, men har kommit att heta historien, huruvida världen går mot det bättre eller inte. Och den handlar då om frågan om franska revolutionen, för det var ju väldigt viktigt för Kant och även för Hegel naturligtvis. För franska revolutionen var ju något som de, han skriver så här. Den som var med om franska revolutionen skulle efteråt inte vilja ha den gjord. Det var så mycket blod och så mycket hemska saker som hände.
Mm.
Men å andra sidan, så effekten av franska revolutionen. Alltså du får tänka på att människor såg ju samhället som statiskt tidigare.
Mm.
Men när franska revolutionen plötsligt uppstod så blev det ju så att människor tänkte, ja men allting är möjligt. En kung kan bli dödad, förstår du?
Mm.
Och då blev ju själva tänkandet, för att hela romantiken kan man säga blomstrar ju under 1790-talet, framförallt i Tyskland. Mm. Lite senare i England. Alltså där är det snarare ungefär runt 1800, va? Men alltså det sker ju, alltså inom loppet av några år, om du tar Novalis, du tar Hölderlin, du tar Hegel, ta Kant, ta alla de där. Det var ju så...
Som våra ideologier egentligen bygger på.
Alltså vi är så påverkade av det som hände under dem. Det handlar om 5 år, va?
Mm.
Och de resonemang som förestår spelar roll för oss än idag. Och samma sak, det som hände i de grekiska kolonierna, framförallt i alltså turkiska kusterna och även Syditalien. För de åkte ju dit då. Och det var ju framförallt där som filosofin startade. Mm. Det var inte i själva Grekland. Mm. Utan det var ju då Alltså turkiska kusten och ja. Syditalien.
Ja, alltså tillbaka till det. Vi kommer in på det här igen med heder och sånt. I dagens samhälle och i din person och min person. För att jag har ju gått och vi har ju berättat det här. Att jag i slutpraktiken på att jobba som samtalsterapeut med kriminella och missbrukare och självskadebeteenden och sådär. Och då med, i och med att jag hade ju själv en svacka som mitt mörka hjärta där dokumenterat att jag var själv på rehab och så. Och hade missbruksproblem, eller har, medan jag nu mer är ren. Då... När jag gick igenom, då fick jag ju vara med som terapeut när vi gick igenom hur missbrukare och sådär. Men däremot så sa mina handledare när det kom krimprogrammet då, hur du avprogrammerar kriminella.
Mm.
Du är fortfarande kriminell. Du ska gå med det här som en elev. Jag bara, men vadå? Jag har inte gjort en kriminell handling som... Eller sen jag var 18. Det var då jag la av. De bara, har du inte? Och sen är det... Jag har haft droginnehav och såna där grejer liksom, och kanske rivit någon faktura någon gång och sådär liksom. Men i övrigt tycker inte jag att jag har...
Nej, jo, för jag inte alls det som kriminell.
Nej, men däremot tänket. Och när jag fick fylla i den där, ja. Då slog jag, och det var inga smickrande punkter. Då slog jag i taket på allting. Och sen min tjej som är då från Latinamerika, men från en överklassfamilj där, och som växte upp, medan jag gick in i sådans bud... Buskola Matteus då, så gick hon i Lund, den där hela Sveriges elit kommer från, där 60% av föräldrarna är akademiker och alla är, det är mer normalt att ha en femmigt betyg än tvärtom. Hon säger att jag är från en hederskultur, och då jag kan ta några exempel. Till exempel där hennes ena killkompis, han blev upprörd på hennes andra killkompis för att han hade hånglat med hans tjej ett halvår efter det tog slut.
Mm.
Bara självklart blir han det.
Det är klart.
I min omgivning skulle förvisa. Vi än i vårt gäng,
ja, där,
20-årsåldern. Han fick, vi hotade honom inte med stryk, men han fick flytta upp till Östersund. Ja. För att han skulle inte ha några vänner här. Och det sånt än. Till exempel.
Men så har det varit i mitt gäng också. Jag vet
inte. Men inte nog med det. Den killen som blev upprörd. Han åker på semester med ett annat ex utan att tala om det för sin nya flickvän. Att det också som att det håller man tyst om. En annan väninna från... De här är från kultur- och medie-Sverige. Mm. En annan väninna, hon tyckte det var så konstigt för att jag... Så att hon berättade att hon hade förhållande, sitt första förhållande med sin brors bästa kompis. Jag bara, va? Vadå, inte din broman eller?
Ja.
I min värld hade det varit förbjudet att bli tillsammans med sin kompis syra. Nästan än idag kanske man skulle se det.
Ja, men alltså, inte...
Vänta, ska jag bara berätta färdigt. Jag bara, vad fan är det? Hon bara, nej, det är du som är från en hederskultur. Men det är ju det min debutroman Gå Johnny Gå handlar om. Hur, då är jag ändå 28, hur jag blev förälskad i min bästa polares lillesyrra. Och det är klart att det är alltid konstigt mellan oss när vi möts.
Mm.
Men där valde jag ju... Jag kunde ha fått henne, men då hade jag förlorat honom. Plus att alla mina polare hade sett snett på mig. Alla jag hade växt upp med också. Så jag är ju fortfarande glad att jag förlorade någon som kunde ha blivit en stor kärlek för min lojalitet med heden här.
Nej, men jag hade ju också den synpunkten. Alltså, när jag bodde i Umeå, va? Så vi var ju som ett gäng, va? Ungefär 6 killar, och så var det en massa tjejer som inte var ihop med dem, men var kompisar med. Men alltså om någon blev ihop med någon tjej, och jag vet bara i ett fall så var det en av mina kompisar, jag vill inte nämna namn, han var ihop med en tjej i 10 år ungefär, och delade, min andra kompis bodde till och med i deras lägenhet. Va?
Mm.
Sen blir, när det tar slut så blir den här tjejen kär i hans kompis.
Mm.
Och jag säger då så här, alltså om du rör henne, då klipper jag dig. För gott, va?
Ja.
Så han är ju då i ett annat land, om man säger så. Ja. Och hon ska sova hos honom. Men han vågar inte röra henne. Och när hon får veta det så blir hon så upprörd att hon går till mina föräldrar och berättar det. Vet ni vad Stig har gjort? Han förstör mitt liv. Och vi har inte ens haft någon relation. Och mina föräldrar tittade på mig och tyckte väl, ja, du har väl okej.
Jag ska ta tredje exempel. Eller fjärde blir det. Det var en journalist på DN. Du har ju också en ny ung generation som inte är van att ta konsekvenser ansikte mot ansikte. Mm. Som sitter och gömmer sig bakom en skärm. Så den här satt alltså och bloggade på, han hade också, han fick inte göra på DNs blogg, men på sin privata. satt han och bloggade hur mycket han hatade mig, vilken dålig författare jag var, hur usel jag var. Och att, framförallt uttryckte han ord som hat. Mm. Alltså det här är snubben, så här, en glasögonorm typ. Så när jag stöter ihop med honom så säger jag så här: säg det du, kan du säga det du sa till mig och titta mig i ögonen, säg det på allvar. Och då säger han bara: nej, men det var ju inte seriöst menat. Ja, det här var inte heller seriöst menat, så jag. Så jag visste ju att jag skulle kunna bli dömd om jag lappade till honom som jag ville. Mm. Utan jag gav honom en bitchlapp. Men ja, det är en förklaring till varför efter det tror jag aldrig har blivit recenserad i DN. Det behöver inte vara nödvändigt. För den killen tror jag att sen fick sparken eller någonting. Han var kunder överhuvudtaget inte i vanliga sociala koder. Men det jag menar där att när jag gått det här krimprogrammet, då inser jag att sådana grejer som jag gjorde mot honom, eller att jag kanske tycker att en person inte kan bli ihop med hans kompis syrra, det är sådana grejer jag måste avprogrammera mitt hederstänkande.
Ja, men när man tittar på det här, för att jag vet ju när jag började umgås med det här invandrargänget i mitten av 90-talet, 94, så gjorde jag det då fel, men det var en person som inte jag kände. Mm. Och då tyckte jag, alltså, om någon tycker att min syra ser bra ut, så tycker jag att det är väl spikande liksom för mig, va. Mm. Och jag hade ju fan inte träffat, det var inte någon kompis till mig, va. Så din syra är jävligt snygg. Och han bara, va? Vad säger du? Mm. Och alla sa, nu får du be om ursäkt här. Mm. Och jag fattade det, va? Vadå? Mm. Alltså, ja, men alltså, okej då. Hur menar du egentligen? Ja, men alltså så här är det. Antingen får du gifta dig med henne, annars ska du inte titta på henne. Är du förstått? Och då är jag accepterad, men är det andra koder där så accepterar jag det. Men så är det inte riktigt så hårt. Men däremot om det är nära vänner, som skulle bli ihop med en syrra och så, då blir det lite konstigt.
Alltså. Ja, du hade låtit mig träffa din syrra.
Det beror kanske på att hon har en man. Och,
men det jag skulle säga också här med just det där med A-programmet, där är jag införstådd att, och det är det som jag har gått igenom en process med, att här måste jag tänka i andra banor. Däremot så sätts jag in i situationer med vänner eller andra jag möter, som till exempel goleri. Där kan inte jag, där du kommer ifrån, omprogrammera mig. Att om du till exempel nu skulle torska, om du hade fått återfall på droger, och så torskar du för häggamfetamin, och så är det någon här på Roas eller någonting som anger dig, och så får du 2 år i fängelse för det, och då går du dit och smör honom. Men
2 år?
Om du hade det, om du hade haft det, så får du 2 år i fängelse. Men det du gör då är att gå och spör upp honom. Då skulle jag ju inte kunna säga att du har gjort fel. Alltså på något sätt.
Nej, men alltså, man golar ju inte ner folk.
Men jag har också tänkt, i vissa fall går det. Som jag läste den här, vad heter den där religionsvetaren, den där gubben i skinnbyxor? Mattias Gardell. Jag läste hans bok om Peter Mangs, som för övrigt var väldigt bra faktiskt. Mm. Men där var det ju att det var, han mötte en lika sjuk så här, vitmaktmänniska, rasist, som han berättade sina mord för. Mm. Jag tror han gjorde det för sin pappa också. Men till slut golade han ner honom. Och där är det ju rätt ju, för att här var det ju oskyldiga människor som...
Vissa typer av brott är ju liksom på något sätt, det går ju liksom över gränsen för vad som är tolerabelt. Men alltså du har ju en annan typ av, alltså om man inte ska hyckla, så har du ju en annan typ av moral, eller vad du ska kalla för, justis när det gäller folk som du känner. Jag tillåter ju inte att folk begår brott när jag ser på. Alltså jag har ju en kompis med ficktjuv, och när jag upptäckte att han ficktjuvar folk, då säger jag till honom, och så säger jag, fan att du upptäckte det. Han är så skicklig så han återlämnar det då. Ingen märker ju någonting. Men alltså jag tillåter ju inte att folk begår brott. Men om folk har begått brott, så är det ju inte så att jag tar avstånd ifrån dem.
Nej, jag tar avstånd från handlingen, inte från personerna oftast. Men igår jag håller på att hjälpa Isabel Eklöf, regissören här, som har ju succé nu. Hon fick förresten efter vår podd där, det var inte för vår podd, men vi kom lägligt där. Hon har blivit hyllad av alla utom Svenska Dagbladet för Naturist, som är lysande verkligen. Och sen manuset för...
Alltså den här Holiday.
Ja, och Holiday. Och manuset för Gräns. Men hon sa, när jag satt och pratade med henne lite om det där med hederskultur, hon bara, nej men jag kommer också från hederskultur, att jag kommer från också en dysfunktionell familj, vilket jag gör också, så då tar ju familjen i försvar på något sätt.
Ja, jo, nej men alltså,
och det har ju med det här klan och sånt.
Alltså det jag upplevde när jag då började umgås med dem fick jag ju då förklara vissa grejer med svenskar, va.
Mm.
För de tyckte ju att jag var så normal, va. Jag var som en invandrare, så. För jag är då väldigt konservativ och fyrkantig, det vet ju alla feminister och så, va. Men alltså jag har också vissa regler, va, som ungefär såg ut som dem, va.
Mm.
Och då var jag tvungen att förklara att ni har ju bara fördomar om svenskar som ni träffar här på Stureplan, och det är klart att vissa grupper av svenskar beter sig på ett, skulle jag säga, omoraliskt sätt. Det tycker jag också. Mm. Men om du åker ut på vischan på landet, ta mina gamla polare från Umeå som är raggar och så här, de har ju samma typ av regler som ni har.
Mm.
Det är ju ingen skillnad.
Innan vi går över till nästa, så jag vill bara förklara, eftersom du är ju bra på att prata om dig själv, ännu bättre än mig. Och vi har pratat mest om dig och din bakgrund genom åren i podden. Mm. Så jag vill bara förklara, för jag kan förstå att lyssnar får ett lite schizofrent intryck utav mig, att jag kom att, för du säger ena sidan vilken privilegierad barndom jag hade, att jag två kulturpersonligheter var jag barn till, och jag reste jag räknade ut till min tjej, för hon sa nyligen bara, när hon drog ett exempel och jag varit argentin och kände lukten av sin pappas rakvatten, att det förknippades med den stora världen, och jag lyssnade bara på ett halvt öre, och hon bara, varför du var på Hawaii? Och då räknade jag upp, ja just det, den sommaren var jag, gjorde jag 40 take off och 40 take down. Alltså, jag besökte 40 platser. Alltså bara då när jag kompisar var högst på Mallorca.
Mm.
Så visst hade jag reste så. Men sen kom jag ändå från, pappa var tuff, auktoritär. Jag fick ganska mycket stryk. Och det tycker du jag bara förtjänade.
Mm, du skulle ha fått mer stryk.
Och sen min mor, jag hade ingen lust att gå in på hennes diagnos. Men den var väl... ganska, Susanne Osten är väl den som jag har haft mest utbyte på med när vi har pratat om våra mammor, så att säga. Så att, det här var inte heller så bra. Och sen mormor då, som bodde på Östermalm, hon bodde på Ful Östermalm i samma port som Leif G.W. Persson bodde, Vallala vägen 40, som han skriver i sin nya bok, den här professor Wingmutter,
ja,
definierade bra, hela hans, hela hans klassmedvetande. Mm. För de fina bodde på Villastan. Så där kommer vi komma in på mer om de här de la Q-sortens kvinnorna som jag då, alltså fram till 35 års ålder kanske då hade ihop det med. För det var det jag tänkte nu. Du ska föra, eller jag ska bara berätta för dig, för du har tänkt med, tror jag, dagspressen.
Nej, nej.
Det är då en tjej som skriver, alltså hon känns liksom färdigutvecklad som skribent, trots att hon bara är 23 år på... Det är en kultur av alla ställen som heter Greta Thunfjell.
Thunfjell, om jag har inte läst namnet.
Ja.
Jag har inte läst.
Hon har skrivit en artikel då om att det är visst kul om män planas utav män, att män lär saker. Och idealet vore också för många unga kvinnor att bli försörjd av sin man.
Mm.
Men i alla fall den här Greta Thunfjell, hon är 23. Thunfjell. Hon har då, och den här podden Della Q med tjejer som är väl typ 29-30, de har då läxat upp äldre feminister som gått i taket av de här. Även så här Linda Skugge, som alltså för bara 10-15 år sedan blev bedömd för att vara kodig och borgerlig och sånt. Mm. Även hon blev förbannad. Linda skrev ur sig den bästa svaret kanske, att den här mannen som du tror ska fixa med bil eller jaga hembytet på savannen eller mänka med bilen, gör allt det, den finns inte. Det, där har Linda rätt. Men två av de bästa poddarna då, eller som drar mycket kvinnor tror jag, det är den här Della Q, och sen har de som är lite anti deras, Liv Strömqvist och när Carolina Ringskog Ferrada, som har en varg, söker sin podd.
Kulturkvinnan Malin Jakobsson Båt är i klimateriet. Hon är programledare för SVTs kommande nya serie Klimateriet, det ska hända dig med. Någon annan som är i klimateriet är kulturkvinnan Åsa Beckman. Känd från... ja, hon är känd från Della Q för att i en serie om 3 milslånga krönikor proklamera att hon för sitt liv inte förstår varför äldre män anser yngre kvinnor mer attraktiva än äldre. I en förtitt av den här serien Klimateriet, det ska hända dig också. Det såg en liten trailer. Så citerar programledaren en bedagad forskare som sagt något i stil med att det sorgligaste man kan se är sin fru i övergångsåldern.
Sen drar de upp med att det inte är politiskt korrekt tydligen att ha en serie om PMS som då. Men du hör, programmet går ut också att de skämtar med att få dela cell med Cissi Wallin. Så att de är ganska respektlösa och så många kvinnor i samhället pratar själva om den. Jag ser lite så här i Kultursverige, särskilt vänsterkulturen, att det är lite kejsans nya kläder, att man har svårt att se att kejsaren är naken. Så har jag förut bara sett i konst, med installationskonst, men det är lite så här också, att nu blir folk jätteupprörda, och det kommer komma in på med Jordan Peterson också, slå in öppna dörrar.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jo, men alltså, jag tror att det handlar, som du säger, om det med kejsarens nya kläder. Och en sak som jag bara osökt kommer att tänka på, det är den här filmen The Square. Att ingen i konstvärlden kommenterar det, va?
Ja.
För det finns ju någonting lite känsligt i det. Alltså, jag försökte ju då skriva om det här i början av 2000-talet. Mm. Men jag fick ju problem med mina vänner som var konstnärer, va? De ville ju liksom inte uttala sig, för att de är så beroende av gallerister också. Alltså, konstvärlden är lite speciell. Du kan liksom inte angripa. Och sen är det också en annan grej, att de som är inne i en värld, va? De kan inte. Alltså, det är en grej med att vara författare, du har inte riktigt samma bindning ekonomiskt att till andra författare. Men som konstnärer, de har liksom uppbundna kring en massa andra konstnärer på något så här skumt sätt för oss som står utanför.
Det jag skulle bara säga så här, att om vi ser till allvaret i det här de pratar om, vi skulle vara kritiska, för det var en tjej som skrev, Isabella, någonting på Expressen, som skrev att hon kände de här som de coola, tuffa mobbingtjejerna i plugget. Och det stämmer, tycker jag. Jag känner, och det var väl typ sådana tjejer jag umgicks med också. Och det stämmer, för de här tjejerna kommer ju själva komma i klimakteriet någon gång. Och då kanske inte så kul. Men det som jag tänkte, dels på den här Åsa Bäckmans serie som har hållit på hela hösten. Ingen har, att både hon och hennes syrra verkar känna sig åsidosatta av yngre kvinnor. Eller i fråga om män. Dels gör ju det, alltså män har, du säger att män är attraktivare än kvinnor när de blir gamla. Det håller inte, det har du sagt till mig.
Nej, men det är så,
det håller inte jag med om.
Nej, men alltså, du har misstolkat mig. Det här kom jag på faktiskt, jag var intervjuad av Aftonbladet Kvinna, jag var här i lägenheten.
Ja.
På väg ut så kom jag på det här. Men vänta, jag kom på en till grej.
Ja.
Och det är så här, att om du tänker dig att erfarenheter är en mans ansikte.
Ja.
Det kan vara någonting som du uppfattar som manligt.
Ja, och det är inte bara det, utan auktoritet och status och pengar och position, alltså det, social kapital. Och där har ju alfahanne arbetarklassen till exempel. De har ju, där är idealet för en man och arbetarklassen muskel, medan för överklassen de här...
Jo, men alltså, en sak som vi bör faktiskt ta upp, jag kommer att tänka på det nu, för jag läser nu en bok av en kille som heter Ludwig Köhler, som har en post där jag ska recensera den. Och de som växer upp idag, de växer upp under delvis andra betingelser än vad vi gjorde.
Mm.
Alltså, dels är det hårdare idag, alltså, att få jobb och såna här grejer. Va? Vi kunde delvis leva ganska oansvarigt. Mm. Va? Alltså, det kirrade sig på något jävla sätt. Nu har du liksom, nu är du liksom betungad av det här med att det inte finns bostäder. Mm. Och det är svårt att få den här typen av, du vet, jobb som du bara, jag sökte aldrig jobbet, jag gick bara runt på olika hotell och frågade, behöver ni någon som jobbar här? Det tog mig typ 2 dagar så hade jag ett jobb, va? Eller man ringde ett psyke och frågade, kan du jobba? Jag fick jobb faktiskt samma dag, va? Och jag jobbade som lärare och fan, men det var ju jävligt bökigt, för ungarna var ju redan då på 70-talet så förvildade, va? Men det gick ju, och det var inte så, jag kunde vara ganska obekymrad om min egen framtid, för jag utgick ifrån att det skulle kirra sig. I dagens läge är det mycket svårare. Och det är också mycket tuffare att ge sig ut i att leva så här bad, va, som du tycks ha gjort. Det är mycket större risker med det idag.
Ja, ja, idag hade jag blivit skjuten. Men i alla fall, vilket fanns jag skulle säga om de här med det här Mosa Bäckmans kröniker. För det, då kommer vi in på det här med Jordan Petersons. För hans bok är egentligen, när jag lyssnar på den, det är en självhjälpsbok. Och det är egentligen som att han säger, jorden är rund. Ändå blir folk jätteupprörda. För att man tål inte längre att höra sanningen. Han säger vissa dumma grejer, men det bästa är egentligen självklarheter bara. Och det är samma sak. Jag vet inte, det här kanske folk också skulle bli upprörda om. Jag säger det där, att Åsa Bäckman och de är så, och hennes syster då är så rädda för att, eller besvikna för att män dras till yngre kvinnor i den här åldern. Då bevisar de själva att kvinnans roll är att vara ett objekt. Och det är samma sak, du och jag skulle ju aldrig, vi kan ha till håret, möjligtvis sätter på oss en parfym eller någonting, men vi står inte i krämer.
Inte parfym.
Nej, jag gjorde det fram tills jag var 30 kanske. Ja. Inte längre. Nej, men i alla fall, man fixar till håret på 5 minuter kanske, ja, högst. Medan kvinnor står i 2 timmar, och inte nog med det, när de är på krogen går de in och sminkar sig ihop och allting. Så
ja, det är jättefint. Jag tycker att tjejer ska vara
fina. De vill ju vara ett objekt. Ja. Det jag tycker är tragiskt med klimakteriet, som, där jag känner empati, det är ju för alla de här kvinnorna som inte får barn, som har blivit barnlösa, som missar den chansen. För som jag ser det, det viktigaste i mitt liv, även om jag inte har varit en bra far, och det är ju sånt jag ångrar där, att jag inte varit där för mina barn tillräckligt, levt med dem, även om jag har varit där känslomässigt, det är ju barn. Och det måste bli en oerhörd sorg att inte kunna få barn, särskilt för de som inte har några. Och jag menar, du själv ångrar att du är barnlös, eller hur?
Ja,
det du ångrar någonstans fortfarande om barn också.
Ja, men alltså, det blir så abstrakt på något sätt. Jag får ju skylla mig själv. Jag har ju då valt ju ett liv som jag verkligen inte beklagar mig för. Men jag betalar ju ett pris idag, va? Och jag har ju tjejvänner som har barn. Jag har ju gudbarn och så, va? Och jag upplever ju inte mig som ensam. Och jag vet ju inte heller, om jag ska vara självkritisk, om jag hade blivit en sån, jag hade nog blivit en bra pappa så tillvida som att jag är liksom kärleksfull och väldigt tydlig, va, så här. Så på det sättet hade jag blivit bra. Men jag hade varit överskyddande. Alltså jag överskyddar ju mina katter, va. Alltså de får inte gå var som helst och så här, va. Jag är ju så rädd att det ska hända dem någonting. Och hur skulle jag vara?
Det är svårt när barnen blir tonåringar.
Ja, men alltså, det skulle vara en mardröm. Jag skulle inte kunna sova. Du vet,
nej,
så
det
där,
kan jag inte heller.
Alltså det är ju, jag vet inte om jag är tillräckligt. Du vet, jag är på något sätt en alldeles för skör person för vissa typer av grejer. Och nu när jag har blivit äldre så är det lite mer soft, för nu är jag inte lika, alltså känslorna kommer inte lika våldsamt längre, va? Person och rädsla för att förlora saker och ting är inte lika starkt idag som det var tidigare. Och jag tror ju att när jag började hålla på med droger, ska jag vara helt uppriktig, så var det inte bara därför att jag kunde skriva. Alltså nu snackar vi då sent 80-tal, 90-tal. Utan det var också för att döva känslor.
Okej, tillbaka. Då ska jag ta upp det här med Jordan Peterson. Jordan Peterson, alltså presenterar för dig. Jag vet inte om du har koll riktigt vad det är. Han är, han är alltså statsvetare. Jag tror han till och med är filik, eller möjligtvis fildoktor där också. Men sen har han också fildoktor i psykologi och psykolog. Och det som gjorde att han, innan gjorde han så akademiska böcker och sånt som inte sålde särskilt mycket, men det som gjorde honom till världsstjärna, världsberömd, det var att han sa, det var i Kanada tror jag, det var en diskussion om hur han använde pronomet hen och han och hon. Och då tyckte han att ja, det är en förolämpning att kalla en transvestit då för han. Det är ett ohyfs. Men det ska inte vara straffbart. Och då blev det ramastri, och det gjorde honom till stjärna över en natt. Sen är han då, i fråga om psykologi och det här, så är han då, han är jungian. Och drar mycket paralleller, framförallt till Bibeln, men även liksom självklarheter, som taoismen tar den här, att du ska ha en balans i livet och liksom plocka mycket från olika religioner. Samtidigt som Lacan har han också, och vilka är det med? Nietzsche. Ja, precis, sluta rätta mig, jag har svårt med de där tjejljuden. Jag har till och med ett Nietzsche-citat på armen.
Du måste säga Nietzsche.
Nietzsche, okej. Men i alla fall, det är, du håller inte på med mansplaining, jag är ingen tjej.
Jag ska göra samma sak med en tjej. Ja.
Men i alla fall, och där när jag undervisade filosofi, då brukade, eller i litteratur, då brukade jag alltid börja med Nietzsche och säga att Gud är död. Det är tack vare honom och Darwin som, och i viss mån Freud, som vi får den moderna litteraturen. Men
det där
han väver ihop allt det där på något sätt.
Grov överdrift.
Ja. Nietzsche skrev ju i alla fall däremot mot Bibeln att det är bara kvacksalveri. Att det ska
nej, alltså det är mycket, men en grov förenkling. Ja. Nietzsche hade, han var ju inte, alltså det är fel att säga att han var liksom emot
kristendomen. Han läser upp citat från Nietzsche i den här ljudboken jag lyssnade på. Det är jo. Inte leken.
Jo, men alltså om du tar ut...
Och Frans var som satanist.
Nej, men alltså om du tar ut citat från Strindberg och vad som helst, du kan ta citat från mig också, så blir det ju väldigt konstigt. Man ska inte hålla på att citera folk på det sättet. Du kan citera Oscar Wilde så.
Jag kommer ihåg när jag läste det första gången. När det var ju så här tjejers äldre pojkvänner och väninnors storebröder som tyckte då, för att jag läste Claes Östergren så mycket, som tyckte att det är distrikt som är den djupare hand man ska läsa. Så då köpte jag Om en död, tror jag.
Mm-hmm.
Och så stod det en scen där du suger av din son.
Ja, den
och då jag höll på att förfäras och så. Ja, men jag tror att ni tror att det här är existentialism. Och inte jag är existentialism. Och då bara, men ta det lugnt, han har inte ens barn. Då är definitivt ingen så.
Ja, hörru du. Jo, jag tycker själv att den är väldigt äcklig, den här scenen. Nej, men alltså att skriva innebär att du prövar olika typer av situationer som du själv. Alltså man kan säga så här, en av de stora grejerna med att vara författare, det är att du går in i olika livssituationer som är dig helt främmande. Och är du en riktigt bra författare, en riktigt bra dramatiker, om vi tar Norén som jag tycker är en bra dramatiker, så är han ju, har han ju lätt för att hoppa in i en annan människas liv och säga de adekvata replikerna för den människan. Och det är samma sak för mig när du har lyckats skriva något riktigt bra, just när det gäller dramatik, även filmmanus, att jag switchar mellan olika personer. Och den där kunskapen att kunna vara olika personer, det är något som är väldigt lustfyllt. Mm. Och det är ju inte så, alltså okej, okay, du säger de här replikerna, men det är ju inte du, va?
Nej, nej. Men jag vill återkomma här med Peterson. Alltså det mesta är slå in öppna dörrar, det mesta är bara självklarheter, att du, men det är lite provokativt att om ditt barn, du ska belöna ditt barn om han gör som du säger och sådär liksom, att det är klart att vissa, från barnuppfostran till mig, tycker jag det är mycket självklarheter. Och folk på DN Kultur, Aftonbladet Kultur, Expressen Kultur, tror jag alla har upprörts över att han då tar ett experiment med humrar och jämför då om alfahannar och män. Tydligen är det då att humrar har, alltså de här grundgrejerna i hjärnan är humrar lika, alltså grejen det handlar om är att en ledare höjer sin serotoninnivå. Mm. Och det här är ju sånt som jag själv använder mig för av i missbruksvård och kriminalvård. Att du har gett möss och schimpanser. Du kan ta det på schimpanser om det hade varit bättre för dig. Nej, men om du lägger in massor med kokain i en apur och alla tar det, men du ger det inte till ledan, då han höjer sin serotoninhalt. Det gör även en företagsledare.
Nej, men det är inte serotonin, utan du menar noradrenalin.
Nej, serotonin tror jag.
Serotonin funkar ju som en sorts mixer i hjärnan.
Belöningssystemet snackar jag om.
Ja, men belöningssystemet kickar igång genom serotonin. Men serotonin i sig, serotonin ligger i hjärnbarken. Det upptäcktes, jag snackade med Nils Wahlgren om det här. Det upptäcktes genom en studie som jag läste en notis om i Scientific American när jag bodde i Umeå 1974. Och jag fattade att det här är någonting viktigt. Man hade upptäckt på människor som hade tagit livet av sig att de saknade en vätska i hjärnbarken. Man visste inte vad den här vätskan hette, man visste inte vad det var. Man visste inte vad som var hönan och ägget, va?
Okay.
Men man startade då en forskning på det här, vilket då ledde fram till de här lyckopillren. Och då ökar man alltså serotoninhalten, som då dräneras framförallt av amfetamin mindre och kokain. Det är därför kokain är dyrare, va?
Mm.
Men alltså serotoninet fungerar, kan man säga, om man nu gör förenklare, fungerar som en mixer, va? Som gör att du stabiliserar de andra signalsubstanserna som finns i hjärnan. Alltså endorfiner, noradrenaliner. Det finns ju både uppåt och neråt grejer i själva huvudet som är egenproducerade. Mm. Och tar du bort serotoninet, alltså dränerar du kraftigt, som du också får om du får stroke ibland. Ja. Ofta när du får stroke i huvudet, va? Så blir kärl på serotoninhalten. Det hände min mamma. Och det hade jag läst där. Så mamma var en av de första i Sverige som fick Prozac. Hon blev bra.
Okay.
Och det har att göra med att det där serotoninet, om du har för lite av det, då blir det liksom lite halabaloo i huvudet.
Och då resulterar det i att du blir ofta deprimerad, för du upplever att du inte har kontroll.
Jag kan inte ta en ecstasy, men det har jag lärt mig. Det är falska känslor du verkar. Men i alla fall, jag hade lärt mig med serotonin. Det finns en bok som heter Kidnappad hjärna, som jag tycker är den bästa av missbruk som man kan läsa om. Och där har för mig också det stod om just serotonin är det man lägger fokus på. Och det var det exemplet med humran det handlar om. Så att, som sagt, det här med Jordan Peterson, alltså det, sen säger han vissa saker som såklart låter provokativt. Han säger till exempel att mammor favoriserar sina söner, vilket jag i och för sig tycker stämmer på både dig och andra vänner. Och det är för att han ska fortplanta sig, att du har massor med spermier. Och jag tror att rent biologiskt också, kvinnan är gravid under 9 månader, hon kan inte gå och göra andra barn också. Och så tar han ett ro, och så det kan jag förstå, att sånt är provokativt, att man då favoriserar söner just av sånt. Men det kanske ligger någonting i det.
Hade han då sagt till exempel att kvinnor är ointelligentare än män, då hade man ju verkligen kunnat ifrågasätta och kalla honom galning och liksom vilja ta fram evidens för det. Men så, det är inte där har varit fallet, utan det mest har varit en självhjälpsbok, inte helt annorlunda andra självhjälpsböcker.
Sen drar du upp en sån här typ, ja du vet ju, som rockstjärnor och sådana som ligger med många kvinnor. Att idag har du preventivmedel, men tydligen, det här vill jag höra din, eftersom du är lingvistiker också och håller på med folkslag och så. Genghis Khan tydligen, han låg med så många kvinnor att 34 generationer tillbaka är han urfader till 8% av hela Asiens befolkning.
Oh shit. Ja, vet man verkligen det? Går det att fastställa?
Nej, precis. Det är det man inte heller vet när det är. Men samtidigt, det är fel som Margot Wahlström. Hon gjorde bra ifrån sig i Saudiarabien-frågan. Hon gjorde bort sig i Israel-frågan. Israel är fortfarande den enda demokrati i Mellanöstern som håller stabilitet. Gaza däremot styrs av sharia-lagar och Hamas. Och det är oftast alltid faktiskt de som börjar skicka in bomber. Det där är frågan om min syn på Israel-frågan, som jag tror att du delar ganska mycket. Det tredje var att hon säger om den här Peterson då, att han ska krypa under den sten han har gömt sig. Han är uppenbarligen en väldigt meriterad forskare. Det är lite fel av en minister som inte har den forskningskompetensen.
Nej, men säga hon, så. Hon, det är en sån här ryggreflex. Alltså de känner, alltså jag tror att väldigt många av dem, framförallt de som är socialdemokratiska toppolitiker, känner en oro över att det kommer fram intellektuella. Alltså tidigare så såg man ju då på det med högern. Alltså jag kommer ju från, alltså den gamla vänster från 70-talet, va. Och högern var ju inte liksom välformulerad, va. Men i och med, alltså man tar Timbro, det är kanske inte en tillfällighet att de ger ut då intressanta utgåvor. Jag tycker att Access är kanske den bästa kulturtidskriften idag.
Det kan jag hålla med om. Den,
och det är många just vänstermänniskor.
Förutom när de skrev om min pappa, det var, gillade
ja, det var inte. Kanske inte bra. Men alltså, att ha Håkan Arvidsson, en gammal dansklubb, skriver där. Det är många just vänstermänniskor som skriver just för Access, va. Och det har ju då, det som har skett är att i dagens läge så är det många yngre intellektuella som istället för att vara vänster är mer konservativa och så.
Ja.
Och det är naturligtvis oroväckande, men de misstar sig därför att de kanske inte är konservativa när det gäller ekonomi och sådana saker. Va? De är ofta inte då nyliberaler och så, utan de har svårt att orientera sig. Va?
Jag tyckte på vänstersidan, jag såg min kompis Magnus Linton var ju redaktör där, och Carina Ramqvist också, sen känner hon, är också redaktör, och på den tiden var de bra, och den tyckte jag var en motpol, även om de då De kallade sig vänster, men det var ju någon form av mer socialliberalism kanske de hade på med. Men
vilken då till ni?
Arena, men de är ju mer en nättidning nu, och de, om vi ska ta aktuella debatter, de har ju bort sig fullkomligt. Det var någonting Israel-kritiskt, och då pingade de, alltså hänvisade Aron Flam, Unger, den här komikern, och alla möjliga svenska offentliga judar. Jag slapp, men jag är ju som sagt bara en fjärdedels jude, så för dig är han goj.
Jo, men antisemitismen upplever jag som väldigt otäck idag.
Ja, och den har ju framförallt mycket, finns mycket sånt i vänstern.
Ja, det är ju också ganska konstigt. Jag hörde att i England är det också väldigt mycket av det, och det har ju naturligtvis med Palestina-frågan, och det är ju naturligtvis, det är komplicerat som fan, va. Men å andra sidan är det ju faktiskt så att om du lever i ett land och du har en massa folk som skickar bomber, och de vill uttalat ta bort ditt land, så är det klart att du måste försvara dig.
Och det är ju väldigt konstigt att vi då tycker att de inte ska försvara sig. Och det, alltså, men det är en väldigt rörig och svår fråga som jag, som nu, eftersom nu kommer då Israel-konflikten lite grann i skymundan. Jag läste en bra artikel av Nathan Shachar om det. Eftersom det är så mycket annat som händer i Mellanöstern.
Mm.
Och det händer, det blir så här nya typer av kan man säga allianser, va? Alltså Saudiarabien, Israel emot Iran och bla bla bla. Du fattar?
Ja, det är lite så. Jag såg Israels ambassadör eller någon presstalesman såg jag på Twitter i Sverige. Han skrev att problemet med svenska vänstern är att de är inte mot Israel för Israels stat och regimen. Alltså, de har ju ingen bra regim heller. Den är höger och nästan fascistisk också. Mm. Utan svenska vänstern är mot Israel för att de är judar. Det är det som är pudens kärna.
Ja, men det har svårt att tänka mig. Alltså, jag har svårt att tänka mig att människor som fullt allvar är emot judar, alltså av rasistiska skäl. Alltså, jag fattar inte hur de tänker.
Jag tror att det ligger inbyggt, precis. Och det är samma problem med muslimer och sånt. Och där vill jag hoppas att jag, bara för att jag försvarar Israel här, absolut inte har något emot islam eller muslimer. En av mina vägledare nu, till exempel, en muslim.
Ja, som, nej, men alltså, du sa ju nu tidigare i programmet om det här med den här boken Klanen. Och det kommer ju inte kanske som en så stor överraskning för mig, men lite grann ändå. Att, för jag har ju då läst, inte hela Koranen, men stora del, större delen av Koranen har jag läst. I den här gamla översättningen av Zettersten. Och den är ju då, alltså jag uppfattar ju Koranen som en helig bok.
Ja.
Alltså även om jag då är kristen, va.
Det gick ju bra, som det var du som lärde mig att det stod där att du, till exempel, du ska till exempel inte prata skit om människor.
Nej, och det...
Men det stod ju även i Jakobs brev. Och det har med det här med mitri att göra. Man kanske skulle kunna ta upp att alltså, det är en viss typ av ordförgifta.
Ja.
Om du sprider.
Nej, men alltså man ser alltså, Muhammed uppfattar jag som, och jag blev ju, när jag verkligen läste, du började läsa Satansverserna, så blev jag upprörd. På samma sätt som Jan Myrdal blev upprörd. Jan Myrdal är en av dem som är på något sätt instinktivt reagerar bra. Va? Det är helt enkelt en förolämpning mot mina vänner som är muslimer.
Mm.
Och då blir jag upprörd å deras vägnar.
Mm.
Därför att jag upplever det som en systerreligion ändå.
Mm. Nej, och ja, men det vill återkomma till här med podden. Det där med att de här tjejerna, var tuffa tjejerna, kanske de mobbade lite. Att det blir lite så. Unga är inte heller alltid smartast. Fast man tror det när man är ung. Att det, men det tycker jag präglar hela samhället. Präglar även de här Liv och Caroline, Varg söker sin blad, alla möjliga. Att det, och du har även mobbing på de här Mia Skäringer och dem till exempel. De mobbar ju Persbrandt för hans senaste biografi. Att han, jag tycker att han är öppenhjärtig när han sitter och berättar att han hade runkat framför någon porrfilm där ihop med sin kompis. Däremot så tycker jag att han inte hade, verkar ha lärt sig, tagit till sig gatans regler där i Jakobsberg, för att det var goleri samtidigt. Ja. Den här killen han skrev om, han gjorde det tillsammans med, har ju familj och barn.
Ja.
Och jag känner också kvinnor som han utlämnade som, om sexuellt och sådär.
Så jo, nej, men alltså han, Micke, han verkar inte förstå sig på just det här, det vi kallar för gatan.
Han skriver ändå väldigt gott om det. Han skriver att det är du som har upptäckt honom.
Jo, men alltså han skriver rena lögner också om mig som inte är sanna, va? Och då blir jag väldigt sned. Och alltså det som är, jag gillar ju verkligen, Micke är en fantastisk skådespelare. Han är underbar att arbeta med. Jag har ju arbetat med honom flera gånger. Och han är både tekniskt riktig, men sen har han också den där extra kvaliteten. Så nästan naturliga förmågan att liksom uppfinna en roll själv.
Mm.
Som du inte kan göra, så du kan bara titta på som regissör.
Mm.
En viss typ av skådespelare måste du också ge en viss typ av frihet. Va?
Mm.
Och då är det viktigt att kunna balansera det där. Och det svåraste är när du ska ge olika typer av regi för olika människor.
Mm.
Utan att den ena ska känna sig förfördelad för att man får mer regi. Va?
Mm.
Men du måste nästan göra så, för att folk är så olika vän. Va?
Mm.
Alltså man tar, med extrema exemplet var ju Harriet Andersson, som är en fantastisk skådespelare. Men när jag började arbeta med henne så var hon helt urusel. Och jag sa, du är dålig Harriet, vad ska jag göra? Du följer inte mina instruktioner. Sen en dag är hon lysande. Jag kan inte säga att det var min förtjänst.
Ja, på sätt och vis. Om det nu var så.
Ja, men hon var helt enkelt så. Nu är du lysande. Jag vet så.
Men jag vill inte lägga in att vi skulle prata om Micke och hans bok. Utan det jag menade var att man där hade använt grejer där han lämnade ut sig. Och det är ju styrka med hans bok. Jag tycker efter min egen, mitt mörka hjärta, eller en paritet på samma nivå i fråga om missbruk, hur han lämnade ut sig. Det tycker jag är en stark sida i hans bok. Och den bästa, det ska man inte förlöjliga.
Nej, absolut inte.
Nej, men det tycker jag till exempel gör det här PK- Skäringer och de gör det. Jag tycker att alla sitter och bobbar åt varandra. Och särskilt i poddar. Jag frågade dig, har jag suttit och mobbat?
Sen jag har någon skakt till det då. För jag är väldigt känslig för det där. Ja, det finns ju vissa personer som du ogillar. Och det spricker fram ibland. Det kanske är samma sak för mig. Men det är något som jag tycker att man ska försöka undvika att göra. Att man ska inte tala illa om människor som inte är närvarande. Och jag var faktiskt, det här är en väldigt sedelärande berättelse. Jag brukar inte säga så. Men jag var med om det 1976-77. Det var så här att jag var på Filmhuset. Och så är det en tjej jag känner, Inko. Som jag hade lärt känna genom att jag jobbade som nattpåkärare. Hon är en jävligt bra tjej, så här smart. Och hon tyckte då att en kille som jag pluggade med som läste filmvetenskap var innan jag gick det i 76-77. Så hon tyckte att han var smart. Och jag tyckte att den här killen var jävligt korkad. Så jag sa det, men han är ju helt dum i huvudet. Han är dessutom otrevlig och helt korkad. Det var en norrman. Då går hon och säger det till honom. Så han kommer fram till mig och säger, tycker du att jag är dum i huvudet? Och att jag är korkad?
Hon har Asperger.
Jag vet inte, men det har hon inte. Alla har ju olika diagnoser idag. Men jag fick ju då säga, ja, du har gjort ett väldigt dåligt intryck för mig. Och det är ju rätt sällan som jag då talar illa, du måste nästan ha lagt märke det här. Jag talar väldigt sällan illa om folk. Va? Mm. Men när du gjorde det för en gångs skull, så fick jag det rakt i ansiktet 5 minuter senare. Va?
Mm. Men det var just inte, alltså skvaller och sånt håller ju alla människor på i mer eller mindre större utsträckning. Det var egentligen inte det jag ville komma, utan
det var just det här,
men det var just det här med mobbingen, du lilla bror. För där är det, alltså på Flashback till exempel står det på mig att jag var en mobbad tönt som gjorde allt för att vara med de tuffa hårda som också var mobbade och töntar. Liksom. Hur man nu kan vara det då, om de var tuffa. Men då blev jag snarare glad. Ja, vad skönt. Jag som alltid trott att jag var en mobbare. Vad skönt. Jag gick väl i min egen lilla bubbla. Jag märkte väl inte att jag var som, precis som jag gör idag. Jag märkte väl inte att jag var mobbad. Och kanske hade dåligt skäl eller bra. Jag hade dålig självkänsla men bra självförtroende. Jag tyckte det var bra. Vänta, jag ska berätta färdigt. Men sen, en kompis då som har varit ute och som jag inte träffat sedan vi var 20 år och som har nu varit ute i 27 år och fladdrat runt världen i, som var klassens pluggis. Men när jag slutade bli kriminell så gick han snarare åt det hållet. Så han har varit ute runt världen och hållit på med skumma affärer och flyttat hem. Och sökte kontakt med de han ville ha kontakt med. Och då gick vi ut. Och då sa han ju, utan att jag drog upp det, om jag var mobbad eller mobbad, han bara, du var hemskt, du var en ledartyp, du knäckte lärare, bland annat Barbro Lindgren, författaren. Mm-hmm. Du gjorde det och du gjorde det, jag tror att det är därför du är så PK, för där jag uppväxt, där är jag PK. Men om du jämför med Stig, du är ju vem som helst PK, du är inte alls PK. Eller nej, försökte jag säga att jag tycker inte jag är PK. Men de menade, för de är mer som dig, snarare där, de jag växte upp med. De menade att de ser mig som PK. Och de menade att det är för mitt dåliga samvete för att jag var en jävel som barn. Mm-hmm. Och det kanske de har rätt i faktiskt. För att det är något som har smärtat när man har haft små barn och ser att ens barn inte får vara med i en lek och sådär. Det skär i hjärtat. Och det är samma, och Sebastian Staxet som både du och jag känner, han blev ju grymt mobbad, hårt mobbad, alltså misshandlad efter skolan och sådär som liten. Det här har han ju berättat, så det är därför jag kan ta upp det i podden. Men det är ju roten till alla hans problem som han hade med missbruk och kriminalitet och så. Och det var för att han var mobbad, så det är ju hemskt med mobbing.
Så man får säga så här nu, alltså jag tänker nu blir det 2019. Jag tänkte så starkt på det med tiden och när jag såg den här Prime Suspect, va? Att tiden går, 30 år har gått. Jag har bott här i 30 år nu i årsskiftet. Och det har hänt mycket. Och jag känner mig, jag skrev ju om det då i den här boken. Jag skrev Folk på ön i avslutningen där. Att jag känner en form av oro att jag upplever att saker och ting liksom gungar, va. Och jag hoppas att allting ska kunna liksom bibehålla status quo på något sätt. Mm. Att det inte blir oroa. Därför jag uppfattar att så länge som det är så att människor håller tyst om vad de tycker och tänker.
Mm.
Och det har jag upptäckt på de senaste veckorna bara.
Mm.
Så jag bara frågar då killar som jag känner om de kan ha vilka åsikter som helst inför sina tjejer.
Mm.
Och det visar sig då att de flesta inte kan ha det. Då nämner de vissa områden där de inte, som de undviker helt enkelt att diskutera det. Va?
Mm.
Eller då blir det problem, det blir bråk.
Mm.
Och jag tror att det är en ganska stor utsträckning, och det blir liksom, det är en sorts backlash. Det för tjejerna har ju fått en väldigt stark position, framförallt i den yngre generationen. Och det handlar om en grej som är jävligt läskig att ta upp, men det är lika bra att ta upp den. Alltså makten i en relation ser ut ungefär så här. Om man toppar en konflikt, vi säger, nu lämnar vi, jag sticker nu och slår igen dörren. Aha, då tänker du så här, okej, om hon ska träffa mig, vad är det värsta hon kan göra? Jo, men det är att ligga med någon annan, va? Alltså om du fortfarande då älskar henne, va?
Ja.
Säkert killar som då tänker, för det här är ju någonting som de inte då pratar om, va? Men han, alltså, en kille kan ju slå en tjej liksom hur mycket som helst, men det är ändå inte lika grovt, förstår du?
Ja, och våld mot kvinnor.
Ja, det är hemskt, det tycker jag väl också, jag försvarar inte, det är inte så att jag försvarar det. Men det jag försöker förklara varför killar hamnar i ett, jag är så pass gammal, jag är 63 år, jag ser att det är skillnad idag än för 30 år sedan, för 35 år sedan, i relationen mellan killar och tjejer. De tjejer har fått en starkare roll. Och det är också positivt. Du har ju många kvinnliga konstnärskap. Mm. Idag har du säkert fler kvinnor än män som är framstående inom, låt säga, kultursektorn. Det tycker jag nog. Men alltså, du betalar också ett pris för otaliga, okända män som är ungefär som vi, men som är yngre, va?
Mm. Här skulle jag bara, innan vi avslutar, för jag fick en association här till sånt vi har pratat om, att Caroline Rinskog, hon är den där Vargen söker sin podd. Jag var och lyssnade på deras föredrag, de hade en sån här paneldiskussion om Holbeck med Kajsa Ekis Ekman och Stefan Lindberg, min kompis, som var moderator, och så var det någon tjej till kanske. Men då sa den här Caroline Rinskog för det, jag är inte rädd för de här machomännen, jag är rädd för medie. Men, och där kan jag väl säga så här, att när jag själv gick i rehab där 2005 när jag kraschade, då satt vi i såna här terapigrupper, och de som var kvinnomisshandlare, där var det ju inte, när vi satt i såna grupper, den här typen som är stor och kraftig och bitig och bankrånare som var kvinnomisshandlaren, utan det var oftast liksom taniga, välklädda killar från kanske Sveriges mer bemedlade områden, tyvärr. Och där tycker jag Jordan Peterson hade en sak rätt i Skavlan. Han menade att den här typen av män som springer runt och skriker att de röstar på feministiskt initiativ och har en pussyhatt på huvudet, de gör det för att de har inte kunnat klara sig och armbåga sig fram på de traditionella manliga villkoren. De har inte de armbågarna. Och det är ett tecken på svaghet. Och svaghet i sin tur leder till rasism, till fascism.
Ja.
Och här ska jag ta upp här ett exempel från min. Först tänkte jag, kan man verkligen säga det här? Det här låter lite väl provokativt. Men jag kan ta upp här från min egen barndom här i Stockholms innerstads byskola. Att vi hade en lärare, magister Christer, som var råmoderat. Han satt hela lektionerna, vår klass, alla utom jag i vår klass var sämst på svenska eftersom jag läste. För att i lågstadiet hade vi en religiös lärare, och här hade vi en som bara snackade om Moderaterna.
Mm.
Så införde han ett system som hette LIE för att han skulle lära oss till goda kapitalister, där vi fick köpa allt. Vi fick köpa pennor, vi fick köpa det och det. Det jag gjorde när vi införde det där systemet, det jag och en kompis till mig gjorde, jag köpte mig fri från mina kvarsittningar och sen bara, fuck you, jag är inte med i det här systemet. Medan de som följde honom mest, det var de här två smartaste i klassen, de som hade 5 och 0 allting. Så där handlar ju sånt om fysik också. Däremot var de här små klena typerna som inte klarar ett slagsmål, som möjligtvis kunde klara sig genom ironi, som jag alltid tyckte var fek. Det är motsatsen till det, retorik. Det var därför jag hade lite svårt för Killingen till exempel på 90-talet. Men det var de som borde vara de smartaste de följde varje vink. Och det är ju samma sak för när jag ser på det här i ett större perspektiv. Hade det här varit Sovjet eller Nazi-Tyskland, vi två, vi hade gått in i motståndsrörelsen. Medan de här hade blivit, de här hade kunnat bli Eichmann. Och sen den här läraren, han vågade inte gå på oss killar särskilt mycket, vi som trotsade honom. Vi var 2-3 stycken. Däremot gick han alltid, det har jag hört från klasser han haft efter och innan, på och mobbade en tjej som hade vänsterföräldrar så att hon blev tvungen att byta skola, har jag fått reda på efter. Så det här var ett riktigt svin, ett riktigt fascistiskt svin. Och de som följde honom var pluggisen.
Ja, jag ska inte tala om min svensklärarinna som var med i Moderata kvinnoförbundet, Stiftelse för moralisk upprustning, MRA, och badklubben Nymferna.
Jag tycker vi avslutar det här med det här samtalet med ett citat från Bob Dylan, eller från en sångtext, jag har glömt bort vilken låt det är, men det har vi väl kompisar som kan mejla in oss vad den heter. To live outside the law, you need to be honest.
Ja, bra.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.